Här börjar Arvsynd av Bo Norgren. Inläst av Björn Lövgren för Saga. I maj 2004 blev jag lycklig ägare till en kolonistuga i Bromma. Under somrarna 2006 och 2007 medverkade jag och ett gäng andra kolonister i tv-serien Koloniområdet Iris som sändes i TV4 Plus 2007 och 2008. I samband med inspelningarna byggde jag ett växthus som jag inte bara använde för odling utan dessutom som skrivstuga. Det var helt fantastiskt att sitta i skymningen med en fotogenlampa, ett glas rödvin och datorn och titta ut på grannens fiskdamm, ofta med eagles i högtalarna. Det var i den här miljön som stora delar av Dödens våg blev till. Någon gång under den här tiden sa en av mina grannar något i stil med: "Varför skriver du inte en bok om mordet på kolonin?" Jag behövde inte fundera så länge för att komma fram till att det var en alldeles lysande idé. Det var bara att sätta igång och skriva. Under skrivprocessen dök inte oväntat upp en hel del andra mord och händelser som inte har ett dugg med kolonistugor att göra. Resultatet har du framför dig. En del av mina grannar i koloniområdet kommer eventuellt känna igen sig. Som vanligt hoppas jag att ni accepterar min beskrivning av er. Slutligen, du som är IT-nörd kommer säkert ha synpunkter på vissa tekniska beskrivningar. Men jag har tänkt på alla er andra och anpassat tekniken så att även ni ska förstå. Dessutom har jag tagit mig friheten att justera geografin och miljön på ett par öar i Mälaren och stadsplanen i ett villaområde. Allt detta kallas konstnärlig frihet. Bo Norgren. Många år tidigare. Hela livet passerar revy i det ögonblick en människa står inför döden. Visst, hon hade hört talesättet, men förstod inte varför man brukade säga så. Vadå revy? Hon önskade att hon kunnat minnas sitt liv, åtminstone de stunder som varit ljusa och varma, och de var många. Men det enda som fanns i hennes medvetande var det som hände här och nu och en liten stund framåt. Kylan som åt sig igenom hennes alldeles för tunna kläder. Mörkret, det totala mörkret i det lilla utrymmet där hon var instängd. Spännbandet som var alldeles för hårt åtdraget runt hennes handleder bakom ryggen. Remsan av bred textiltejp som satt över hennes mun och gjorde det omöjligt att ropa på hjälp. Omöjligt att skrika ut ångesten som kramade sin stora, iskalla näve runt hennes hjärta. Men känslan av klaustrofobi och vanmakt över att vara instängd i det kalla, fuktiga, kolmörka utrymmet var ingenting mot skräcken hon kände inför ögonblicket hon visste skulle komma snart. Alldeles för snart. Ögonblicket när hon hörde hans steg där ovanför. När han långsamt och med ansträngda stönanden och stånkanden drog undan skåpet som stod ovanpå källarluckan och därefter fällde upp luckan och ljuset gjorde henne tillfälligt blind trots att det bara var en naken liten glödlampa som långsamt, långsamt svängde fram och tillbaka i draget från de otäta väggarna. Det var nog hans stönande som gjorde henne mest illamående. För då lät han exakt som strax innan han fick utlösning och smärtan fick henne att spy bakom munkavlen. Spyor som hon inte kunde få ur sig utan fick svälja tillbaka bäst det gick. Mörkret och kylan gjorde henne desorienterad och hon hade tappat all uppfattning om vilken tid på dygnet det var. Eftersom alla fönster i rummet där uppe var täckta med mörka draperier var det omöjligt att lista ut om det var dag eller natt under de korta stunder hon blev uppdragen ur hålan som egentligen borde ha varit hennes helvete på jorden. Men nu, när hon återigen hörde stegen, stönandet, skåpet som släppte.